Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet.
Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård- och omsorgscollege.
Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud.
Du, Eva, jag har varit i ett sammanhang häromdagen.
Ja.
Jag har varit på ett möte, kan vi då säga, där det var några lärare i SFI som berättade om sitt arbete där de fick uppdrag att utbilda befintlig personal på arbetsplatser i yrkessvenska. En av de här lärarna berättade att hon har förberett sig och hade solklart alla moduler och allt som skulle gås igenom under närmsta hur många veckor det skulle handla om. Och sen när hon väl träffade de här deltagarna så insåg hon, nähä, jag måste göra om. Och då reflekterade jag, aha, det är intressant, för att tänka, vad är det egentligen som behövs för att en sån här satsning där man väljer till exempel att skicka sin befintlig personal på en språkutbildning i svenska. Vad är det som behövs för att det ska verkligen bli av så bra som möjligt? Vad är det som lärarna behöver veta och vad är det som arbetsplatserna behöver liksom bli tydliga med, tänkte jag.
Just det. Jättespännande.
Har du några bra tips på det?
Nej, men jag vet en som kan mycket om det här och som har jobbat med det här.
Jaha.
Och då så kan du tänka dig, så har vi just henne här som gäst i studion idag. Och det är Camilla Berner som har jobbat mycket med samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Och som är idag arbetar som utvecklingsledare på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Ska vi inte hälsa henne välkommen så får hon svara istället för att jag gör det. Det kommer bli mycket, mycket bättre.
Det gör vi.
Ja, det gör vi. Camilla, hej.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Varmt välkommen hit.
Mm. Jättespännande, Camilla, du kunde komma hit och svara lite på våra frågor. Och då tänker jag att vi börjar först med att det skulle vara intressant för våra lyssnare att veta vem du är. Kan du berätta lite kort och vad du gör?
Absolut. Nej, men jag jobbar som sagt på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad som utvecklingsledare nu. Jag är lärarutbildad i grunden och har jobbat länge på SFI. Framförallt med de kort utbildade studieväg 1. Och som utvecklingsledare kan det handla om ganska spretiga uppdrag, men ett av dem var ju just det här att stötta upp och utveckla en modell för att hur kan vi utbilda befintliga medarbetare i äldreomsorgen.
Mm.
Så det är ett exempel på uppdrag man kan få.
Du, jag tycker vi kastar oss rakt in i ämnet helt enkelt. Om jag ska anordna en utbildning åt någon, vad behöver jag då som utbildningsanordnare få för information från den här arbetsplatsen för att kunna ta fram en utbildning som de vill ha helt enkelt?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det jag tänker är att det skiftar såklart lite beroende på vilken typ av utbildning det är man ska ge. Men för mig så tänker jag att det viktigaste är att få så bra koll på den verksamheten som man ska utbilda. Vilka är det som kommer dit? Vad har de för bakgrund? Vad jobbar de med? Hur länge har de varit där på sin arbetsplats och sådana saker?
Mm.
Jag tänker att det är det språket på jobbet som vi pratar om och liksom yrkessvenskan och så, då måste det utgå från jobbet för att bygga på språket. Då kan inte språkundervisning vara en isolerad del.
Mm. Just det.
Och när du säger utgår ifrån jobbet, kan det liksom exemplifieras? Vad skulle det kunna till exempel handla om?
Ja, men det kan ju handla om vardagliga arbetsuppgifter för den här personen. Och det är till exempel skriva genomförandeplaner eller rapportera mellan skiften. Eller hur pratar man med anhöriga om det har hänt någonting.
Mm.
Det är ju väldigt ofta har vi märkt att man kanske måste ringa efter sjuksköterskan för att en boende har trillat eller gjort sig illa. Och så. Mm. Och då gäller det också att kunna förmedla liksom rätt information och rätt grad av det som har hänt. Så då tänker jag att språkutvecklingen eller språkundervisningen får handla om det.
Men hur gör ni då, ni som är utbildningsanordnare, när ni ska ta reda på vad arbetsplatsen har för behov? Är det de som talar om det själva? Vet de ens om vilka behov de har själva, undrar man ju då?
Ja, lite både och får man ändå säga.
Ja.
En del är ganska bra på det och har verkligen liksom funderat mycket på det här och tänkt mycket på vad är det som inte funkar och varför skulle vi vilja att den här språkläraren kommer och så. Andra är mer diffusa och tänker de behöver bli bättre på svenska.
Ja.
Och det är ju en ganska intetsägande kommentar för mig som lärare. Mm. Vad ska jag bygga vidare på då?
Just det.
Mm. Så det handlar ju om att prata jättemycket. Vad är det för situationer som där man märker att det blir fel?
Mm.
Eller att det inte räcker till? Och så försöka identifiera det tillsammans med arbetsgivare, men framförallt tillsammans med medarbetarna.
Mm. Just det.
Så det som jag hör vad du säger, det är någon typ av trepartssamtal som i de bästa världar skulle kunna ske inför.
Ja, men precis.
Man beställer sån här utbildning, eller vad jag ska säga.
Mm. Ja, men det skulle man kunna göra inför. Och sen så kommer det ju komma fram saker längs med vägen hela tiden och nya situationer. Och ju mer vi har jobbat med de här grupperna, desto mer medvetna har ju också de blivit om att sitt eget språk och när det inte funkar. Så efter ett tag i grupper så kan det ju komma, ja men jag skrev ner det här och det förstod jag inte som den här boende sa. Och så att man öppnar liksom upp mycket mer medvetenhet om sitt eget språk på jobbet och då blir det också lättare att reflektera.
Just det, så att deltagarna eller eleverna, vilket ni nu säger, eleverna kanske, de tar med sig exempel och erfarenheter från sina egna arbetsplatser in i undervisningen.
Exakt.
Och de som undervisar är också öppna för att de ska göra det och vill det då, tänker jag.
Det måste de vara. Just den här språksatsningen som jag initierade, eller som vi drog igång, byggde just på det. Och lärarna åkte till arbetsplatsen så att vi var på vård- och omsorgsboenden eller i hemtjänstens lokaler eller så. Och då var det också så nära kopplat till arbetsdagen. Man kom direkt från sitt skift. Ja, då hade man ju massor att prata om bara där. Som lärare var det ganska lyxigt, för man behöver inte förbereda jättemycket.
Mm,
mer än att ha nyfikna frågor och försöka förstå.
Mm.
Och just de här exemplen blev ju jätteroliga. För ju längre tiden gick, desto mer spännande saker blev det. Och gamla uttryck. Det var någon gubbe som hade sagt att jag ska gå grötlunken. Och den här personen förstod ju inte alls, och inte jag heller riktigt.
Men inte jag heller.
Att det troligtvis, han behövde alltid gå en promenad efter frukost.
Aha.
För att få igång magen.
Just det, grötlunken. Ja. Men du, gäller det där även texter? Tar man med sig även texter och från arbetsplatsen som man jobbar med under språkutbildningen då också?
Ja, och då frågade vi ganska ofta, fråga chefer eller arbetsledare eller så efter, kan det vara rutiner eller instruktioner för olika saker som vi då kan läsa. Scheman kan ju vara i sig vara en svår text att liksom ta till sig.
Mm.
Och sen såklart all den löpande dokumentationen som man behöver både producera själv men också ta del av från andra.
Vet du om någon har prövat mallar? Alltså skrivna mallar, för jag vet att det är ju en texttyp som man tänker att mallen ska vara underlättad, men om mallen inte är så väl fungerande så kanske den inte är så användbar. Har man prövat det, vet du det?
Ja, lite grann har vi gjort. Och det är ju i dokumentation till exempel, så är det ju ofta ganska liknande saker som ska skrivas ner, så att man kan alltid börja kanske ha en mening som börjar på ett visst sätt. Och vi pratade mycket om liksom strukturen, att det ska bli kronologiskt. Och,
just det.
Så att man förstår vad hände först och vad hände sen. Och så.
Mm.
Så till viss del, absolut, så kan nog mallar hjälpa väldigt mycket. Och framförallt handlar det väl också ganska ofta om ordförrådet. Att man inte har heller så mycket nyanser på saker och ting. Mm. Att var det en liten lätt rodnad eller var det en illrött märke på armen. Mm. Den typen av liksom språkfrågor blir också ganska aktuella.
Jag undrar också en sak angående, om man tänker på en arbetsplats och chefer som sedan
eller inte sant, som leder arbete och leder de här medarbetarna som går på den här utbildningen, som i ert fall var ju då. Är det någonting utifrån chefsperspektiv som du ser att cheferna behöver kanske veta eller förbereda sig både inför men kanske så framförallt efter utbildningen?
Ja, men cheferna är ju superviktiga för att dels för att det ska bli av, men också för att ta hand om det som kommer upp. Och då både alla de här kanske nya frågorna som medarbetarna får och ställer, men också att fortsätta ha språkfrågan liksom på bordet hela tiden. Och att det, man måste också som chef se att det inte bara är den enskilda individens ansvar, tänker jag. Utan att det handlar också om de andra medarbetarna.
Just det.
På vilket sätt kan de bidra och stötta de här personerna i sin språkutveckling? Hur kan jag som chef få in det här på, men också vara stöttande helt enkelt i? Och det behöver ju inte vara att man har någon lektion eller ett separat möte, utan men bara små saker. Så här. På vilket sätt skriver jag mina veckobrev? På vilket sätt håller jag ett möte?
Är det någonting som ni även, när ni hade det här uppdraget då, hade ni också tänkt att även chefer behöver lite mer information för att veta, för det kanske inte är så solklart hur man gör, även om det kanske är solklara grejer, men om man inte tänker på det, har ni haft något upplägg eller tanke kring det?
Ja, vi har tänkt mycket på chefer, och det jag tänker, eller det vi gjorde, eller man kan säga så här, det vi märkte var att i början så var det ingen riktigt som visste vad det var vi var ute efter.
Just det.
Utan vi visste bara att vi behöver göra någonting för språket för de här medarbetarna. Men ju längre tiden gick och ju fler omgångar och grupper vi hade på olika arbetsplatser, så upplevde ju cheferna också mycket mer medvetna om problematiken och att det här faktiskt är någonting man kan påverka.
Just det.
Och det tyckte jag var väldigt roligt, eller det kändes väldigt skönt när det liksom började hända. Och då fick vi ju också mycket bättre input eller respons, och man blev tydligare med vad det var som var.
Har du några exempel på sådana här förbättringar i när cheferna återkopplade till er?
Ja, men det, vi hade ett exempel med en chef som ja, men hon skulle ha brandskyddsrond på APT eller något sånt där. Hon bara, det är ju inte det roligaste ämnet kanske och inte det lättaste att förklara. Men då hade hon gått igenom några ord och begrepp innan hon tittade på texten och förklarat. Och det var ju en väldigt mångspråkig grupp, så att de hade hjälpts åt. Och sen tittade de på själva rutinen, som sa det där var liksom en bra grej. Och sen hade vi ett exempel där man, där cheferna gav vissa instruktioner, men de tyckte inte som att de följdes i någon längre utsträckning. Och då pratade vi en del om det och konstaterade att det här kan ju också vara en sån sak som beror på att man inte är så van vid att tänka i längre sammanhang eller i, på den abstrakta nivån. Utan man tänkte här och nu. Det är här och nu ska jag göra den här saken. Men att det skulle vara en rutin och återkommande.
Just det.
Och många sådana saker som inte alls kanske har direkt med språket att göra, tänker jag också att cheferna behöver vara medvetna om. Och för att återkomma till den frågan du hade från början, har vi också hela tiden pratat mycket med cheferna om just de här sakerna och försöka få dem att få syn på det. Vi har bjudit in dem att vara med på träffar. För att sitta och lyssna på vad är det som mina medarbetare ställer för frågor eller hur pratar de och så. Vi har också provat att ha en egen chefsgrupp som träffades digitalt och diskuterade utifrån Lyftspråket på jobbet-boken. Och det blev väldigt bra samtal, men den var lite långt ifrån verksamheten. Det har blivit ännu bättre när vi har chefen med sina egna medarbetare.
Ja,
det har varit mycket lättare för dem också att se på sin egen verksamhet.
Jag tycker det är jättespännande det här, för att det låter ju som att dels att ni som utbildare bidrar till att cheferna blir mer medvetna om både att det behövs språkstöd på jobbet och också hur de själva kan ge det språkstödet, och dessutom hur de har blivit bättre beställare av utbildningar liksom längs vägen. Det är ju väldigt många positiva effekter av det här samverkan.
Verkligen, och det har ju också varit det absolut roligaste med hela uppdraget. Att liksom jobba så nära verksamheten. Jag hade ju ingen vård- och omsorgserfarenhet innan jag drog igång det här. Men Men det behöver man inte, utan man lär sig. Jag kunde språket, de kan yrket. Mm. Och så tillsammans så ska vi bygga ihop det där.
Mm.
Så det har varit jättekul.
För en sak som vi ofta möter och får höra är ju att man från arbetsplatsernas håll, eller rättare sagt så här, det är fel, men man hoppas ju att när man skickar eller anordnar en utbildning, skickar sina medarbetare dit, att de per automatik ska liksom bli bättre på svenska, och att man kan bli lite besviken när visserligen kanske ordförrådet ökar, men det som kanske är större problem på arbetsplatsen, mer kommunikationen, det som du pratar om, det här med instruktioner, förstå, ta, agera i en stressig situation med någon annan som inte heller kanske har svenska, så behärskar svenska till 100% så. Jo, att man vill gärna att det är skolan som ska sköta det här och liksom leverera resultatet. Men kan ni se att arbetsplatserna har fått mer förståelse för skolan och att ni har fått mer förståelse för arbetsplatsernas situation på det här sättet?
Ja, kanske mer av det senare.
Mm.
Ni har förstått. Vi har förstått mer av verksamheternas behov. Jag menar, en äldreomsorgschef är inte språklärare och är inte,
ska inte vara det.
Det och ska inte vara det. Nej. Så det är fullt förståeligt att det inte är ens liksom, top of mind tankar som man har. Och inte heller att det kanske alltid är det som man har möjlighet att prioritera. Nej. I sin verksamhet. Det kan ju vi tycka är det viktigaste, såklart, som ser liksom, den andra sidan. Men då får man ju försöka hitta liksom, balansen i det och ändå få in det till viss del. Och jag tror att, jag menar att det kommer, det tar också tid. Och det tar tid på båda håll. Mm. För det tar väldigt lång tid för elever eller de här deltagarna att liksom komma in i. Man kanske inte har gått i skolan på 30-40 år.
Mm.
Heller, för att man har jobbat sedan man kom till Sverige eller så. Och då är det en grej i sig.
Mm.
Att liksom komma in i, hur gör man då när man studerar? Så det behöver ju chefer också vara väldigt medvetna om. Att så här, det här är, som du säger, ingen quick fix.
Mm.
Språk är ingenting man bara kan liksom, man kan inte gå på en kurs 3 timmar i veckan och så är det klart.
Mm.
Så det behöver chefer fundera lite på. Så här, och vara medveten om att det är en sak som tar tid. Men det tar också tid för dem att komma in i ett annat sätt att tänka kring sina medarbetare.
Mm.
Och sudda bort det där. Man tänker att skolan ska lösa. Mm. Snarare då ser det som att vi gör det tillsammans. Alltså vi kan stötta upp med det vi är bra på.
Mm.
Medan de roddar sin verksamhet.
Mm. Jag undrar, för jag förstår att det var lite tag sedan när det här hände. Och fortsatte, som jag förstår, den här satsningen. Men har ni följt upp lite de som ni utbildat? Hur de här arbetsplatserna då? Har ni någon liten koll på hur går det? Liksom, har det satt avtryck det här arbetet hos dem då?
Ja, vi har inte gjort särskilt mycket bedömningsuppgifter. Nej. Eller test eller den formen av uppföljning. Men däremot mycket samtal med. Och det som jag tycker är slående är att man kanske också börjar landa lite i det där. Att det här är inte en satsning som gör att alla blir jättebra på att prata svenska helt plötsligt. Men däremot så hittar man andra sätt att kommunicera med sina kollegor. Vi vet att vi har undanröjt en del konflikter för att man nu har något annat att enas kring. Och hela liksom den här stoltheten också över att säga, jag kan faktiskt lära mig. Och jag kan, och det är kanske inga jättekliv och man skriver inte jättelånga journalanteckningar plötsligt, men man skriver dem i alla fall.
Mm.
Och man vågar prova och man vågar ta hjälp. Och den typen av liksom, effekter tycker jag vi hör väldigt många som vittnar om.
Mm.
Och också att medarbetare står i kö för att få vara med i de här grupperna.
Och då måste bara, innan Eva kliver in, fråga hur många timmar var den här? Så jag förstår att det inte liksom för all evighet man går på den här utbildningen. Utan
varje omgång har varit ungefär 3 timmar i veckan.
Under
15 veckor, säger en termin. Veckor. Sen är det några arbetsplatser som har haft samma medarbetare med i flera omgångar.
Mm.
Och några har bytt ut. Så man har jobbat på lite olika sätt beroende på verksamhetens behov. Men några har fokuserat nästan bara på skriftlig dokumentation. Andra har blandat färdigheter.
Ja.
Ja, så det har sett lite olika ut helt.
Och då låter det också, även nu när du säger några har fokuserat på skriftlig information, så från lärars håll, det blev ju anpassning utifrån
Jag tänkte den lite som det var det här att skicka någon på kurs, och om kurs innehåller samma saker för alla, fast jag själv kanske behöver lite mer skrift men inte så mycket snack eller muntligt. Mm. Men då fanns det möjlighet, tolkar jag, att anpassa det under tiden.
Ja, verkligen. Det var som hela grundtanken med den här, att vi inte skulle ha ett fast koncept. Eller en
inte fast koncept.
Mm. Nej, och inte ett fast innehåll, utan att det skulle vi som lärare och anordnare liksom bygga tillsammans med. Sen efter ett par, tre terminer så insåg vi att det är ungefär samma saker som dyker upp.
Som är svåraste.
Ja, det är den skriftliga dokumentationen och det är kommunikation med anhöriga och genomförandeplaner. Ja, men det fanns vissa områden som hela tiden dök upp och då kunde vi förbereda oss på det.
Just det, som det blev ju ändå. Mm.
Ja, men sen beror det ju helt på gruppen. Också vilka som deltar och vilka behov de har helt enkelt. Och då blir det ju lärarens uppdrag att liksom.
För det var en fråga som jag var nyfiken på. Nämligen, en del lärare kanske inte har haft grupper som kommer från arbetsplatser tidigare utan undervisat mer reguljära elever. Mm. Vad behöver man tänka på som lärare när man ska utbilda personal från arbetsplatser?
Ja, det första man måste göra, tror jag, är att tänka bort allt vad man är van vid nästan.
Ja.
Och då säger alla, yeah! Ja, nej, då säger de, hur ska jag göra det?
Ja.
För att man är väldigt van, om man har jobbat länge som lärare, att kanske liksom vara i ett klassrum och man har liksom, de kommer dit. I ett sånt här utbildningsinsats så är vi liksom på ett sätt ganska jämnbördiga. Alltså vi har två expertgrupper sidor här. Mm. Jag som lärare som kan svenskan, jag vet hur man lär ut det, jag har jobbat med andra språk länge. Men vi har också ett gäng superkompetenta vårdmedarbetare som vet precis hur man ska göra för att hantera en lyft eller vilken medicin man får ge eller vem man ska ringa och ja, alla de här sakerna. Så det tänker jag är det viktigaste, men också det absolut svåraste för läraren, att våga släppa lite på den kontrollen. Mm. Och säga så här, okej, jag är inte den som ska leverera allt liksom magiskt här och ni ska bara ta emot. Utan här handlar det jättemycket om att bygga på det som sitter framför dig.
Mm.
Att säga, ja men berätta om din dag idag, vad har du gjort på den här? Ja men, och det schemat man har haft på förmiddagen då, till exempel om jag kom dit på eftermiddagen. Ja, men vad sa du då till den personen när du började? Eller vad, ja, den personen hade en anhörig på besök. Vad pratar ni om? Och så kunde man liksom bygga på det där. Så att,
just det.
Men det är en konst.
Mm.
Och det är inte jättelätt, för man är så van att som lärare förklara och visa och sådär.
Mm.
Så det är en utmaning, men det är också nödvändigt, tror jag.
Brukar de lärarna som antar den här utmaningen och gör det kanske för första gången, brukar de tycka att det är kul?
Ja, det tycker de.
Det gör de.
Och det är också en sak som tar lite tid. Man behöver liksom våga landa i det lite. När jag var ny på SFI så var jag absolut inte den här typen av lärare. Jag hade aldrig klarat det då, för då skulle det vara så otroligt planerat.
Mm.
Så man behöver liksom lita lite på sig själv också och sin kompetens som pedagog.
Jag tänker att man också måste lära sig mycket som lärare, eftersom det faktiskt... Vi brukar ju prata om att i skolan är det ju väldigt mycket språkinlärning och på arbetsplatsen är det ju 100% språkanvändning.
Mm.
Även om man kan både, det är klart att man använder språket när man i lärsituationen också och man lär in språket medan man är på arbetsplatsen, men det är ändå två helt olika situationer.
Ja, men det är det ju. Det blir ju det där med att använda språket praktiskt gör ju att man kan sudda bort, och alla är inte så bekväma med att lära sig språket från ett formellt håll, alltså med struktur eller att ja, det ska vara på ett visst sätt och grammatik och så, utan man måste hitta hur det låter.
Mm.
Och det är inte alltid att det är inte säkert att det stör om det inte är liksom grammatiskt perfekt, det är min övertygelse.
Mm.
Däremot behöver det liksom vara begripligt uttalsmässigt och det måste komma i en hyfsad ordning ändå. Och det behöver vara i rätt tid så att man förstår om det har hänt eller om det ska hända. Så där får man också ha lite som lärare, liksom känna in lite. Är den här gruppen, är de mottagliga för den liksom mer formella sidan av språket? Eller är det innehållet vi ska fokusera på här, så att det i alla fall, man i alla fall förstår vad som sägs?
Mm. Det låter ju fantastiskt då om ni som utbildare tillsammans med cheferna och eleverna kontinuerligt under utbildningens gång anpassar den efter deras behov. För jag tänker det måste ju också innebära att framförallt i det här fallet då eleverna och cheferna, men att man blir mycket mer medveten om vad det faktiskt är som är viktigt i kommunikationen på arbetsplatsen. Mm. För att, och kanske fokusera lite mindre på sånt som man tror är viktigt men som egentligen kanske inte betyder så himla mycket. Då blir det ju en väldigt fin synergieffekt, ja, om man får använda ett sånt ord mellan er. Jag tycker det låter väldigt spännande. Mm.
Det är väldigt spännande och det är väldigt roligt att se hur den där liksom, vår relation också utvecklades med tiden. Jag lärde ju känna dem såklart. Mm. Och jag skrev ibland förslag, ja men den här journalanteckningen, och herregud, jag hade aldrig fått jobb där. För de dömde ut mig totalt i gruppen.
Just det.
Men det var ju också bra, för att då fick de både så här reflektera över, nej, får vi skriva så? Får vi skriva att den var arg? Så, nej, det säger vi ju inte. Ja, vad finns det för andra ord för att uttrycka att en person blev arg? Och så att mina misstag blev ju på något vis liksom lärande. Ja, och då kunde de tycka till om det. Så att det var väldigt kul. Mm.
Det är jättespännande, för jag själv som andraspråkstalare brinner väldigt mycket om det här, kring det här med medvetenheten om sin egen språkinlärning. Och det kan vara lite svårt att få till det. Man är van, man liksom har hittat sitt sätt och nivå att prata på. Och då tänker jag, och egentligen medvetenhet om vilken inlärning som helst, inte bara språk. Men det låter lite som att ni har kommit åt lite grann det här att man... Nu var det med journalanteckningar som du säger, att dina misstag blev att man blev medveten om sin egen kompetens och också kunde sätta det i, ja, man ser vad som är rätt eller fel. Och det är då man också ser, aha, man kanske ser sina fel, om man nu kan säga så, i arbete. Men jobbade ni någonting med, kanske, jag vet inte om ni gjorde med, när det gäller språk, att man liksom höjer någonstans, för är man ute på en arbetsplats och inte har någon lärare och inte har någon att fråga med, det handlar väldigt mycket om någon slags strategi när man behöver klara sin situation. Har ni jobbat med sådana liksom saker också på underutbildningen? Hur gör du nu? Hur vet du att det är rätt eller fel? Kan du berätta lite mer om det?
Ja, men till viss del. Men det är ju en supersvår fråga för många. För man har aldrig funderat över att det är någonting i mig som gör att jag lär mig. Att jag helt plötsligt från en dag till en annan kan någonting som jag inte kunde igår, eller hur det går till. Det har man liksom inte fått fundera över så ofta, kanske tidigare i livet. Så det är en jättesvår fråga. Vad har du lärt dig idag? Är en av de svåraste frågorna som jag har ställt som lärare till en klass. För att de säger, vadå? Men jag ser ju att det har hänt mycket, att det blev mycket bättre, eller att man har hajat något ord eller så. Mm. Och så den är ju, och apropå strategier, så är ju många väldigt, väldigt duktiga på strategier. Men i många fall är det, så är det ju strategier för att komma undan språkanvändningen.
Undvikande strategier.
Den är man ju extremt bra på.
Ja.
Så då gäller det liksom att vi hittar de andra strategierna.
Mm. Vad kan det vara för något då? Vad kan en sån annan strategi vara?
Ja, men jag tänker att bara det att fråga någon, eller att man vågar överhuvudtaget skriva ner någonting, och att man kan skriva det på papper först och be att någon annan kollar, och sen skriver man in det i Parasol.
Just det.
Eller så. Och vi hade ju också att man fick skriva på mina träffar då, när jag träffade den här gruppen, att de hade med sig, eller att man skrev, ja, idag måste jag rapportera om det här. Okej, hur ska du skriva det? Det är ju en sån strategi, att man liksom förbereder sig på ett sätt så att man inte blir så skarpt läge.
Jag tänkte just på det här med att våga att inte svara ja när någon frågar om man har förstått, även om man inte har förstått. Men vad ska man svara istället då? Kan man träna på det också?
Det kan man träna på, men där pratade jag ganska mycket med cheferna på där jag var och undervisade, om att de måste också, de kan inte ställa den frågan, har du förstått? Utan kan du upprepa det jag sa, eller vad var det jag ville att du skulle göra? Att man måste våga be om bekräftelsen på något sätt.
Just det.
Och det kan ju kännas ganska svårt. Så kan du upprepa vad jag sa? För man vill ju gärna ha tilltro också till människor. Men det tror jag, hade vi hållit på lite längre där, så hade vi nog övat mer på det.
Men där fick jag tips från en annan chef som upplevde precis det du berättar. Och då sa personen så här, ja, det kändes lite som språkläxförhör.
Men då var det en annan ingång. Så jag vill ju säkerställa att det som jag har sagt har uppfattats, eller det kanske inte var ordagrant, på rätt sätt. Mm. Det gör vi för att säkerställa att kommunikationen fungerade. Och det kunde vara att medarbetarna upprepade, men det kunde åt andra hållet vara. Samma sak också. Mm. Så det blir inte liksom att det är bara du som upprepar. Jag kan lika gärna upprepa också. Och då blir det
och jag här... jag kan be dig som chef att upprepa också.
Ja, just det. Så det blir ju att det blir angelägen för alla.
Mm. Angelägenhet. Angelägenhet.
Mm. Ja. Som ordet lägenhet. Men jo, men precis. Så att, jo, apropå att det kan kännas obekvämt att det kan finnas en annan ingång. Men ja, det är jättespännande, Camilla. Jag skulle kunna sitta här och prata i 3 timmar till. Men jag undrar, för vi kommer nu börja avrunda lite. Och jag undrar om du tänker dig så här, tillbaka på det arbete du har gjort. Och om du skulle kunna ge några korta tips eller önskescenario. Om det är en ny chef som kommer till dig eller du kommer in i ett nytt projekt. Vad behöver finnas på plats för både när det gäller beställningen men kanske andra delar du nämnt med kommunikation lite så här, om det är någon som vill veta hur man gör. Mm. Hur gör man?
Hur gör man
när man beställer en utbildning?
Ja, om man skulle vilja utbilda sin personal.
Mm. Ja, men då tror jag att man ska fundera över på vad det är, alltså mer konkret i språket, vad är det som inte fungerar, alltså situationen.
Situationer?
Ja, man behöver inte vara så tydlig, liksom de säger fel på den här formuleringen eller så, utan mer så här, ja men i mötet med anhöriga till exempel.
Mm.
Jag skulle vilja att man funderade på hur det arbete som man gör i utbildningen med de här den ändå utvalda grupp individer, hur kan det spinnas vidare eller spridas vidare på arbetsplatsen? Hur kan vi också involvera andra medarbetare?
Mm.
Och sen behöver man också vara, ja men när man kommer med en sån beställning så behöver man kanske också ha funderat lite på vad det är man själv vill veta om språkutveckling och
som chef.
Mm. Som chef, ja. Och ta reda på det. Vad är det ni gör som lärare när ni kommer hit till oss? Vad är det liksom som blir arbetssättet? Och på vilket sätt kan jag liksom koppla ihop det med min? Så att, ja, men ganska mycket engagemang ändå på något sätt. Och nyfikenhet på vad språkutvecklingen är och kan vara. Mm. Jag tror inte att den behöver vara en sån superstor del, utan den måste vävas in i det dagliga arbetet, för annars kommer man inte orka och hinna med.
Nej.
Ja.
Det var jättebra.
Ja, verkligen spännande och viktigt, tycker jag. Okej, okay. Så då vet vi lite grann om vad man som chef behöver tänka på. Men finns det något annat som du skulle vilja skicka med till våra lyssnare? En del är ju chefer förstås, men vi har ju också lärare och språkombud och andra som arbetar på olika sätt. HR-personal till exempel och andra som arbetar med kommunikation och språk på jobbet. Någonting som du skulle vilja skicka med lite som inspiration?
Det huvudsakliga är ju att språk är superroligt. Mm. Språkutveckling är en jättespännande grej att hålla på med. Får man chans som lärare att jobba så här och nära verksamhet så ska man ta den, tycker jag. För att det har varit otroligt givande liksom, både för mig som lärare men också som person att liksom få en helt annan inblick i den här branschen. Sen tänker jag att jag vill också skicka med att man inte ska vara rädd för personer som använder sitt modersmål eller modersmålets roll i språkutvecklingen. Att det faktiskt kan användas som en brygga över till svenskan, att man kan dra nytta av det. Och det har jag sett flera håll, att man kan tycka att det liksom stör lite. Men använd på rätt sätt så är det en bra tillgång. Och sen också att språkutveckling faktiskt är allas ansvar på arbetsplatsen. Och att även medarbetare som har svenska som modersmål eller som har kommit längre i sin språkutveckling på andra språket, att man, ja, men alla kan bidra lite till att skapa den där stöttningen.
Mm.
Super. Ja, jätteintressant. Stort, stort tack. Och med det så säger vi tack till dig, Camilla, och önskar er och dig stort lycka till med er framtida arbetet inom det här området och alla andra områden förstås också.
Tack så mycket.
Camilla. Tack. Ja, Olga. Spännande. Vad tar du med dig från, från det här mötet?
Ja, det var många spännande saker. Men en konkret faktiskt sak som jag fastnat vid, den här sista frågan angående vad man behöver tänka på om man går till en utbildningsanordnare från arbetsplatsen och ska säga ja, nu behöver jag utbilda min personal i svenska. Att man kommer med konkreta situationer där språket inte fungerar och att det i sig kan berätta mycket mer för de lärarna som ska förbereda sig. Att man är medveten att man kanske inte, som Camilla sa, behöver inte pricka in vilka formuleringar är på fel sätt. Att liksom det, jag vet inte, partikelverb som används inte på rätt sätt, utan snarare ringa in situationer där kommunikationen inte fungerar och ha dialog med läraren kring det. Mm. Det tar jag med mig.
Mm. Hur då? Ja, men jag är lite inne på samma spår, tror jag. Jag måste nog ändå tjata lite då. Nej, men jag tänker också på det här att jag fick en sån stark känsla av att jag nog själv tänker lite mer utbildning i svenska, och så tänker man gamla lärare i svenska, och så tänker jag, det jag ofta hör av personer som inte är så medvetna om vad språk är för någonting, så säger man ju gärna ordförråd och fraser och såna här grammatik, säger man kanske. Men det Camilla sa som var så intressant var ju att det blir så otroligt mycket mer spännande med språk när man tänker också kommunikation. Och när man tänker språket på jobbet och man tänker att det handlar om just situationer där kommunikationen ska fungera med hjälp av språket, så blir liksom kommunikationen syftet, och då inte grammatiken eller ordförrådet eller verben eller substantiven eller partikelverben eller vad det nu är i sig. Och då tänker jag, wow, vad häftigt det måste vara att vara chef eller elev för den delen och få vara i den situationen där man får den här medvetenheten med sig, för det öppnar så många andra dörrar till viktiga saker på arbetsplatsen också.
Många viktiga andra dörrar. Det är en bra slutkläm.
Ja, men vad bra, Olga. Då är vi klara för idag, eller hur? Då säger vi hej då!
Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård- och omsorgscollege.